Det nalkas jul, men en sista gång innan vi tar lite ledigt, Svensson, så kör vi en podd där.
Kan vi inte skylla på vår klippare att det är han som ska vara ledig? så vi slipper.
Häng inte ut. Viktor, han hade mer än gärna suttit och klippt i mellandagen.
På julafton, eftersom det infaller en söndag.
Just det. Ja, men du, frågor här. Vi hoppar på direkt lite julfrågor här. Robert Sörman, vad får man inte missa på julbordet? Förutom snapsen då?
Ja, jag är ju, nu har jag kommit upp i den respektabla åldern som du är, det sillen alltså.
Vilken, alltså är det någon smak speciellt? Det är så gubbigt alltså. Det är gubbigt.
Ja, men det står jag för fullt ut.
Men det där är som att välja gös på restaurang. Bara för att det, man ska kunna säga att jag valde gösen.
Så fick du in den också. Kan, alltså, du var verkligen störande på att jag och Adam valde gös när vi var i Umeå.
Ja, för du kan man bara alltid säga så här. Jag tog gösen. Nej, men ni satt och tittade på min, inte Adam då kanske, men du satt och kollade på min köttbit med avund. Och så tänkte du, den där skulle jag ha tagit. Men då kunde du ändå åka till hallen och säga, jag tog en gös.
Ja, alltså om vi tar tillbaka till den Umeå-resan så är jag ju, alltså om jag ska skryta om någonting där så var det ju att jag fick en riktig premium kanelbulle på pressläktaren medan ni fick ta de torra Skogaholms kanelbullarna.
Mm, men då smög jag andra sidan väg och smaska i mig en gott och blandat om kexchoklad. Du känner mig där.
Så är det ju.
Men jag tycker att det är riktigt gubbigt och det är så här, man säger sill bara för att ska ha sagt det. Ja, det är köttbullarna på jul, punkt slut liksom. Så enkel är jag.
Ja, och det ska vara på fläskfärs för då blir de bäst.
Nej, det ska vara riktigt högre färs, vet du. Oj, oj, oj.
Nej. Oj, då blir de inte bra dagen efter, de blir torra dagen efter, vet du.
Nej, men då, okej. Okay. Ja, när du kommer till Karlstad nästa gång så ska jag göra köttbullar till dig. Mormor Brittas recept. Och så en julfråga till där från Thomas Passad. Käka julmat före eller efter Kalanka?
Efter Kalanka, alla gånger.
Mm, samma här. Jag fyller år på julafton så vi har alltid firat mig innan Kalanka. Så sen äter man Kalanka sen kollar man Kalanka och sen äter man julmat.
Ja, men får du då lite, alltså är det då lite födelsefirande så du får alltså present, alltså nu kan du inte få så mycket, du kan få för dina döttrar eller någonting, men alltså när du var yngre, var det då liksom ett kalas där du fick dina födelsedagspresenter?
Yes.
Och sen var det liksom Kalanka, sen firade ni jul och sen var det julklappsutdelning.
Exakt, så då var liksom, fram till Kalanka så var det min dag om man säger så. Sen efter det så var det julafton.
Ja, då fick du alltid gå ett helt år utan någon kärlek alls, vill jag på säga.
Ja, jag var yngst av tre barn och jag var nog den mest bortskämda så det gick ingen nöd på mig. Men du, vi kastar oss på hockey med.
Det gör vi.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandske gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Det har inte spelat som SHL-hockey i veckan, men det har ändå hänt saker. Chris och Cam Abbott fick ju sparken i början av veckan och det ägnade vi ett helt extra poddavsnitt av. Det blev ganska uppskattat faktiskt.
Det var roligt, alltså, ja, kul att bara kunna liksom kasta fram mickarna på ett enkelt sätt och få snacka av sig. För det, som vi var inne på i den podden, det var ju en stor grej. Men vi ska inte älta ner oss i det. Vill ni veta mer om våra tankar och vad vi tycker så lyssna gärna på det avsnittet. Men sedan vi spelade in då, Svensson, har det skett något nytt?
Egentligen så har det ju inte hänt så mycket nytt sedan dess, utan de har ju basunerat ut att Roger Hansson och Max Bolin och Peter Hirsch kommer leda skutan tills vidare. Hampus Sjöström har blivit, han är ju tillförordnad sportchef, men nu har han gjort lite intervjuer där det är han som ska leda det sportsliga. Så egentligen har inte speciellt mycket hänt. Mattias Sjögren har ju förnekat att det har funnits någon kontakt. Jag tror det är ganska enkelt att han gör det för att han kanske inte är säker på att han vill hoppa på, så att det finns ingen anledning för honom att basunera ut att jag har fått en fråga för Rögle och sen så skulle det väl se så bra ut för någon part om han tackar nej till dem i det läget.
Men alltså, det är ju all respekt. Jag avskyr de människorna som mer än gärna säger jag har fått en fråga utan att någon har ställt frågan om de har fått en fråga. Bara för att visa att de är relevanta. Då är det ju kungligt gjort och bara nej, jag har inte fått någon fråga. Alltså det tycker jag är
respekt. Och jag skulle väl kunna säga att det är ju ingen omöjlighet att han inte har fått en konkret fråga. Jag vet däremot att han är väldigt intressant för Rögle-ledningen. Men om han inte har fått en konkret fråga så var det väl ärligt och bra att säga det.
Men den stora nyheten då utöver Cam och Chris Abbott, det är det som händer uppe i Timrå. Och det var du och Adam Johansson var där som tidigt i veckan basunerade ut att Timrå skulle ha Olli Jokinen som ny head coach.
Ja, vad tänker du när du hör Olli Jokinens namn?
Alltså, grym spelare, NHL. Och han hade väl något form av rekord att han aldrig gick till slutspel med sina lag. Men han hade ju en NHL-karriär som, alltså, sett till matcher och status som rätt få kan mäta sig med. Och ingen tränare i SHL kan ju mäta sig med hans spelarmeriter. Jag minns ju honom från lockouten i Södertälje när han spelade där. Han var riktigt, riktigt grinig jäkel. Alltså. Men stenhård, tuff, bra spelare.
Södertälje var en av klubbarna som lyckades väldigt bra under det lockout-året. De gick väl till semifinal och slog ut Linköping i kvarten, va?
Nej, det stämmer. Det stämmer. De hade ju liksom de hade en del tuffa spelare på liksom tuff profil, lite Mats Hallin byggt NHL-lag, NHL-stug på laget.
Ja, alltså det blev en väldig skillnad den där säsongen på de som inte lyckades. Ett lag som HV, de parerade ju den lockouten fruktansvärt dåligt till exempel.
Ja, tänk vilka, alltså om det hade skett idag, vilka konsekvenser det hade kunnat gett en att misslyckas med liksom värvningar som är en egentligen utopi att sådana spelare ska spela i ligan. Så det är min bild av Olli Jokinen. Men om det var dagen efter eller ytterligare dagen efter så basunerade Timrå ut då att det blir ingen förlängning med Ante Karlsson. Så att 1+1 här, då är ju Jokinen klar.
Ja, alltså han är ju såklart, alltså Timrå basunerar ju inte ut att Ante Karlsson ska lämna efter 5 år i klubben om man inte har gjort klart med Olli Jokinen. Dessutom har han ju bekräftat i finländsk media att han inte kommer att vara kvar i Jokerit, alltså inte Jokerit utan Jokerit som kommer från Mikkeli i Finland.
Mikkeli, var ligger det då? Visa
ja,
mig
det ligger väl i sydöstra Finland tror jag, va?
Okej, ja du ser. Ja, jag kan inte säga
finsk geografi, alltså ja, jag är kanske inte någon höjdare på det, men jag tror att det ligger där. Men det är väl helt irrelevant. Man har varit där i 3 säsonger och det är väl klart att om han kommer till Sverige nu, då kommer vi ändå få se en finsk tränare. Och då är det den finska tränarförbannelsen i SHL. Mm. Som någon ska ju ta död på den förr eller senare.
Ja, jag kan säga att när uppgifterna kom ut om att Olli Jokinen där, när ni skrev, jag visste inte innan du och Adam skrev det, så var jag så här, oj, varför då? Ante har ju gjort så pass mycket bra och liksom stabiliserar dem så. Min spontana reaktion var, varför? Varför bryter man med Ante? Samtidigt, han har varit där i 5 år. Och ska man då göra en förändring så kanske det är ett läge. Men då chansa som en finsk sportchef, sätta in en finsk tränare. Det är väldigt stor risk i det här. Går åt helvete så ryker Kim också.
Ja, visst är det så. Alltså, han lägger ju sina ägg i en och samma korg, den finska korgen. Och egentligen, om man ser till vad Ante har gjort sen han kom in som huvudtränare. Han ledde laget till 4-0 mot Djurgården. Sen tog han upp laget ytterligare en nivå. Förra säsongen de gick till kvartsfinal mot Örebro och de pressade dem till 7 matcher. Och
absolut.
Hade kunnat gå vidare också. Timrå började väl ganska knackligt nu, men de är likförbannat uppe på topp 6 trots att känslan är att det finns mycket, mycket mer att uträtta av den här truppen med tanke på att de har skador på backar och sen har de väl inte fått ordning på målvaktsspelet egentligen för nu på slutet. Och jag menar Jonathan Dahlén, man pratar om Linus Omark har inte haft någon höjdarsäsong, men Jonathan Dahlén har ju faktiskt gjort mindre poäng än vad Linus Omark har gjort. Så det säger ju ändå en del om att där måste finnas en kapacitet. Filip Åland har inte kommit igång från egentligen sista 4-5 veckorna kanske. Så Anton Vedin har gått skadad, har inte gjort jättemycket poäng. Tyckte han var bra någon match här innan uppehållet, men där finns ju väldigt mycket och det är ju Antes gubbar till stor del.
Men när vi pratade om Rögle där så var det ju ett missnöje med Cam och Chris. Det var uppenbart eftersom man sparkar dem. Här sparkar man ju inte Ante. Det är ju liksom inget att man går vidare efter 5 år tillsammans. Det är egentligen konstigt i sig. Men tror du att det har funnits någon form av, ja, kanske spricka mellan Ante och laget?
Alltså spricka är väl nog att ta i. Det är väl mer kanske att man kanske är lite trötta på varandra, och det blir väl ganska naturligt så efter x antal år att man blir lite trötta på varandra, men jag tror inte det finns någon spricka. Alltså Ante är ju en väldigt likable person ändå.
Ja, exakt. Ja, det är väl det jag känner, men jag har ju varit i Timrå i 6 år. Timrå är speciellt på så sätt att det är en förening där man tar hand om varandra. Jag tror ingen som har lämnat Timrå, det kanske är Vladimir Macholda, kommer ihåg han från Luleå.
Ja, jag kommer ihåg honom. Knappt vad han uträttade i Timrå.
Nej, han var där en match och fick han en tackling mot sargen, och så sa han att han gjorde illa sig. Han kom garanterat skadad för han ville få någon försäkringspeng eller någonting. Okay. Så han försvann ju snabbare än snabb. Liksom, de kollade videon efter och bara kollade. Han fick inte ens någon tackling, du vet. Sådär. Så han skickade dem i all världens väg. Men jag tror liksom 90% av alla som har varit i Timrå lämnar Timrå med en känsla att här har man blivit väl omhändertagen, oavsett om du är svensk eller finsk eller tjeckisk spelare. Och det är en familjär känsla där man tar hand om varandra, man umgås väldigt mycket utanför. Det har byggts upp så det är liksom den andan som finns runt Timrå. Tar man in då Olle Jokinen då, som en finsk tränare som inte riktigt känner till det här, vad Timrå står för, jag vet inte. Samtidigt.
Fast alltså jag känner ju lite så att om det är någonting som känns familjärt där, så är det ju relationen med Kappanen, och det är Kalpa bakgrunden på båda två, så de två lär ju ha någon form av familjär relation med varandra på något sätt.
Ja, precis, men den ska man ju då integrera med det här Timrå som är Timrå. Sen är det också det som jag då tänker, att det kanske behövs något annat för att bryta det här, att från att vara bra till att bli, ta ett steg, ännu ett steg. Det kanske är något som måste göras.
Samtidigt vet inte jag vad Olle Jokinen står för som huvudtränare. Det var väl någon av säsongerna här i Jokerit som gick väldigt bra, om det var med han vid skutan som de gick. Absolut. Så pass långt som att de gick ett Champions Hockey League, för jag vet ju Luleå mötte dem i alla fall.
Ja, exakt. För ett par säsonger sedan så gick det jättebra, som om de kom 9 i fjol och så. Men det blir ju en väldig fokus på. Det är ett enklare beslut för Kim att behålla Ante eller ta en svensk tränare, kanske något halvtrött namn, men det kommer liksom inte vara så här: haha, nu plockar Kim och in sin finska polare. Här blir det ju en väldigt, du kan ju stå med byxorna nere rätt snabbt efter 6 förluster på de 9 första matcherna.
Det kan du, men du kan ju också vara geniförklarad om det börjar svinbra nästa säsong. Man måste ju ändå våga, och sen så, vad hade hänt om de hade inlett säsongen knackligt nästa säsong? Det kanske skulle gått vidare med Ante. Vi kanske inte skulle gått vidare med honom ändå. Alltså, det går ju alltid om och men hit och dit.
Ja, Emil Olsson tycker att vi ska ägna ett helt avsnitt åt det här, och vi i alla fall ägnat ett gäng minuter, och Ingemar Nilsson vill ha lite mer snack om just det här med Timrå och Ante Karlsson. Men bara för att dra det vidare lite då, det här med Ante och Timrå. Det är ju hans klubb liksom, Timrå. Timrå är ju hans klubb. Han har ju sin son som är kapten. Och även om Anton Lander, han är ju aldrig ifrågasatt, så är det ju ändå en känslig relation, så tränare, spelare. Det är ju alltså far-son.
Så är det ju, men jag känner väl inte att det har inte blivit snack om detta. Nej, någon gång under inte. Det här 1,5 året.
Men det är frågan om, kanske Anton, lyfter han ytterligare en nivå? Alltså jag har ingen, om det skulle vara att det har funnits någon, oavsett om en tränare är framgångsrik eller inte, så finns det alltid snack i laget, kritik mot en tränare. Det finns i Timrå också, oavsett om det är 90% som gillar en tränare eller 10%, så är det alltid, det finns alltid något litet jävla brus och gnäll mot tränare, så är det alltid. Och det är ju mot sin pappa. Så det är frågan om Anton då, om han lyfter sig sitt spel ytterligare lite, eller hur det blir, det ska bli intressant att se.
Så kan det ju vara. Olle Jokinen är ju en respektabel man, om inte annat. Det får man ju ändå säga. Han har gjort ett bra jobb i Jokerit, och han har ju en otrolig hockeykarriär. Så att respektabel kommer han ju vara. Det är någon som har ju väldigt gediget hockeykunnande, kan vi konstatera.
Koppla på den frågan då från Ingemar Nilsson då. Då undrar han om hela assisterande tränarkåren, om den ryker också. Och finns det något för Timrå att hitta på backsidan även om ekonomin är kär? Vi börjar med den assisterande tränarna. Blir de kvar då? Det är Marklund och det är ju Molinder.
Det är ju frågan vad de ska in där. Om man vill ha ytterligare, att man kanske ska låta Jokinen välja i alla fall en av sina assisterande tränare som kanske kommer in, om man har med sig någonting från Finland eller någonting sånt. Men jag tror säkert en sån som Molinder kanske skulle kunna vara kvar för kontinuitetens skull. Och sen vet inte jag om Mårten Madsen kanske har lite tränarambitioner. Han har ju stått lite i båset när Lasse har varit sjuk, tror jag han har varit. Alltså barnen så kortare, någon vecka bort liksom. Men han har ändå varit inne och kört där. Så att det skulle kunna vara en sån som Mårten Madsen, att han går ner och ställer sig och Lasse Marklund kanske gör något annat. Och om man kör vidare med Molin då. Men jag vet inte, om jag ska vara ärlig.
Och när vi ändå är inne då på Timrå då, som Ingemar frågar om då, backsidan där, finns det ekonomi för Timrå och finns det några spelare att hitta?
Spelarmarknaden är ju väldigt tunn, men jag kan ju tänka mig att om man fortsätter att ligga och skvalpa uppe på topp 6, så tror jag nog man vill hitta någon back som man går in i slutspelet med, någon extra kropp så att säga. Då hinner väl Didrik Strömberg också komma tillbaka. Absolut. Per Svensson kommer ju vara tillbaka här i veckan. Kommer han ju vara tillbaka, enligt vad jag läst i Sundsvalls tidning. Så att det kommer väl komma någonting, om det inte är för dyrt, kan jag tänka mig.
När vi håller kvar lite på tränarämnet, så var det en fråga från Ted Dutell som jag tyckte var lite intressant. Om Björn Hellqvist inte kommer tillbaka till Leksands tränarbås, vem tycker ni ska ta över Leksand nästa säsong?
Ja, alltså jag tycker att man ska köra vidare med Challe Karlberg. Alltså jag tycker att han ändå någonstans har visat sig mogen för det. Han och Challe Berglund har väl ändå lett vidare Leksand på ett bra sätt här nu, och han har ju varit där ett par säsonger och kan föreningen utan och innan och verkar ha dragit med sig gruppen på ett bra sätt under de här veckorna. Så att jag tycker inte det finns någon anledning att kasta ut Micke Karlberg efter det jobbet han och Challe Berglund har gjort nu. Alltså, de skulle mycket väl kunna fortsätta med samma konstellation, i min värld i alla fall.
Jag tycker definitivt att de ska fortsätta med de tränarna. Ge dem ett år till. Sen då, efter den säsongen, efter säsongen 24-25, då öppnar det upp sig ganska många tränare på marknaden. Då är det många kontrakt som går ut. Då kan man då värdera det här året, ett år till med Challe. Ska man gå vidare med dem, eller finns det kanske någon annan tränare på marknaden? Så att jag tycker helt och hållet att de ska hålla sig kvar vid de tränarna, för de har gjort det bra sedan de tog över.
Jag funderar på två tränare som finns i Hockeyallsvenskan som är huvudtränare just nu, om det skulle kunna vara läge för dem att gå in som assisterande någonstans under den kommande säsongen. Jag tänker på Anton Blomqvist i AIK, jag tänker på Micke Holmqvist i Djurgården. Om inte Honkan blir kvar i Djurgården, då kanske ett naturligt steg för honom skulle kunna, om han inte får ett annat huvudtränaruppdrag i Allsvenskan, kunna vara att till exempel vara assisterande i Leksand, vara assisterande i Rögle, någonting i den sidan, vara assisterande i Timrå. Att man hittar något sånt jobb för de tränarna, att de tar det steget och sen slussas in som huvudtränare i SHL.
Jag hörde en grej om Challe Berglund när jag skulle kommentera Leksand mot Frölunda. Så pratade jag runt lite inför matchen då. Så en grej som jag uppskattade när jag hörde. De hade plockat bort i en match där, några matcher tidigare, så hade man plockat bort Alexander Lundqvist i den matchen. För att han hade haft en tuff match liksom. En ung spelare som har gjort det bra, men han hade haft en tuff match. Han blev bänkad. Efter matchen hade Challe Berglund då kommit fram till honom att okej, okay, det var inte din match idag. Jag plockade bort det av de här anledningarna. Men jag vill inte att du ska tänka eller oroa för det. Du är tillbaka i line-upen nästa match. När du kommer till träningen imorgon så är det här glömt, så går vi vidare. Du har varit skitbra fram till dess. Du hade bara en sämre match. Sånt kan jag bara liksom utifrån som ung spelare. Fan vad skönt det måste vara för att höra en sån grej.
Men är inte, alltså, för mig blir det bara en naturlig grej att säga, framförallt till en ung back. Men det kanske inte är så vanligt att man gör det.
Nej, absolut inte. Det är definitivt inte vanligt. Du åker hem, i regel hem om du har gjort en dålig match. Åker du hem så ligger du och grubblar fram till 4 på natten. Så stryker du efter väggen när du kommer in i omklädningsrummet för att ingen ska se det. Liksom. Det är vanligtvis så det brukar vara.
Alltså det är ju egentligen helt otroligt, för det är ju en väldigt enkel sak för en tränare att göra. Förhålla sig liksom, inte hålla sig väl med gruppen, men för att liksom hålla alla på bra humör och alla trygga i sin roll liksom, så borde ju det vara rätt givet att en spelare du plockar undan pratar du med.
Absolut, men så är det definitivt inte på alla ställen. Men jag utifrån att ha levt i hockeybubblan, så var det ändå så här, jag hajade till att det var bra. Du hajar till utifrån att det ska vara en självklarhet. Det är lite våra olika bakgrunder hur de är.
Ja, men tror du det har blivit bättre sen du la av, eller hur har ledarskapet blivit?
Det, generellt så är det ju fler tränare nu som kopplade till gruppen. Så att, jag tror att det har blivit bättre. Men det är absolut inte så som jag nämner i det här fallet. Så är det inte överallt och så är det inte alltid. Absolut inte.
Konstigt. Men vi går vidare med en annan fråga från Nelsa, tycker jag här. Färjestad står inför en situation som där de har rätt många utgående kontrakt. Och han går rakt på sak och frågar om Marcus Nilsson, Lillis kontrakt. Det går ju ut. Tycker vi att det ska förlängas eller inte? Vad tycker du?
Jag tycker att det ska förlängas. Han trendar bort mot sina 30-37 poäng. Det där han ligger alltid där. Han har gjort en säsong när han gjorde över 50 poäng. Det var innan han drog till KL. Så att han är en poänggaranti om 30-35 poäng. Nu till hans nackdel då, så har man inte ett fungerande powerplay i Färjestad. Hade man haft det så hade det varit en no-brainer om det hade varit Lillis Nilsson.
Då hade han väl lett poängligan om de hade haft ett fungerande powerplay.
Ja, lite så. Då hade han i alla fall haft en 5-7 pinnar till. Men det jag menar är att det talar emot honom. Men hade jag varit sportchef för en dag, så hade jag ju liksom målat upp ett kontrakt till honom. Men lite lägre grundlön än man har nu. Eller en rejält lägre grundlön än man har nu.
Och då ska vi säga det att han ligger i trakterna runt en 200 i månaden just nu.
Mm, då hade jag slängt upp 100. Vilket är väldigt förhållandevis lite för en spelare som gör 35 poäng. Men om man då kommer upp i de här poängen, så kommer en ganska liksom bonustrappa kicka in. Så att gör han sina poäng, så kommer han tjäna rätt bra ändå. Så att det är ett förslag jag hade kanske funderat kring.
Det låter som du har insyn i den här förhandlingen, för det är exakt det här jag har hört. Som att det är en lösning som Färjestad vill erbjuda. Man kanske erbjuder ett treårskontrakt där grundlönen är 120 i månaden. De här tre åren gånger 36 månader. Gör han det då bra, så kanske han får en bonus på säg 500 000 när säsongen är slut. Och 500 000 utslaget på 12 månader. Då är du uppe på 40 000 till, va?
Ungefär.
Ja, någonting i den stilen. Så att han kanske landar in på typ 160 i månaden. För Färjestad måste ändå få lite balans i truppen för att du ska förlänga med ett cell. Om man då följer deras ambitioner. Där är några spelare som kommer bli dyrare. Du har ju rätt många spelare som har utgående kontrakt. Men tittar man på de utgående kontrakten i Färjestad, så är det rätt många som jag känner att det kanske inte blir någon fortsättning här riktigt. Carl Lindbom är ju borta. Liam Ögren kommer att vara borta. Mikael Wikstrand kommer ju förmodligen inte spela mer hockey, så han är ju borta. Hur blir det med en sån som Joel Nyström? Ska du förlänga den, så kommer det bli dyrare. Eller ska han göra någonting annat? Ja, han har ju inte varit så bra som jag ändå trodde att han skulle vara. Jag trodde han skulle ta SHL med storm faktiskt.
Ja, men han har tagit sig mer och mer. Lite halvknackig inledning efter en fin försäsong, men tagit sig mer och mer. Och han är ju draftad av Carolina, och Carolina har ju inget farmalag borta i Nordamerika.
Så är det.
Så att det kan ju också tala för att han eventuellt då skulle bli kvar i Färjestad.
Men alltså, hur horribelt är det inte att de inte har något farmalag? Alltså det är ju helt sjukt. Alltså det förhindrar ju så mycket, känns det som.
Ja, det är jättemärkligt. Alltså det är ju...
Hur det där måste de ju få ordning på ju.
Definitivt. Nu du sätter ner foten, hör jag.
Ja, alltså nu får du fan vara nog från Carolinas ledning här. Alltså, se till att lösa ett farmalag.
Kliv ner från den där höga hästen där. Börja sätta Carolina Hurricanes på plats.
Men Färjestad har ju gjort klart med Alexander Ljungkrantz nu, som kommer komma in i laget under JVM. Ja, tre matcher är det, och faktum är ju att han är ju faktiskt klar även för kommande säsonger, så att de känner ju på varan redan nu.
Vänta, sortera två saker. Intressant att han lånas in. Jättespännande spelare utifrån vad han har gjort i Almtuna i år. Men är han klar för... Alltså, det är väl inte offentligt?
Nej, det är inte offentligt, men det har ju funnits flera medieuppgifter som cirkulerar att han ska vara klar även för kommande säsong. Och jag har ju samma uppgifter, så att han är ju klar för kommande säsong. Och det är ingen slump att de väljer Alexander Ljungkrantz, om vi säger så. Men vad tror du om Alexander? Nu kommer han ju fylla upp en roll eftersom de har lite skador. De har ju spelare borta. Ögren är ju borta på JVM. Du har... Björklund är ju borta, du har lite krånglande ljumska på Micke Lindqvist, så att de har ju varit ganska kort om folk, så det blir ju naturligt att lyfta in en spelare. Men över tid i Färjestad, vilken roll kan du se för honom där? Blir det en ersättare typ Liam Ögren då, eller vad ska man säga om honom?
Alltså, till att börja med, jag hänger kvar där, alltså, jag har ju helt missat det här, när signade Färjestad honom?
Det gjorde de redan inför den här säsongen, så bara det är ju egentligen helt sjukt. Det är ju en galen scouting att man lyckas scouta upp en spelare som har harvat långt ner i Brynäs lag som ska spela i Almtuna, som har gått in och gjort 14 mål under hösten. Att man signar honom redan i somras är ju egentligen helt stört av Färjestads ledning.
För han hade alltså, han, jag slog upp hans Elite Prospect-sida. Han gjorde 6 plus 5, då 11 poäng på 52 matcher. Då signar man honom. Det egentligen blir inte en utlåning, så jag fattar jag också. Men det blir ju nästan det, eftersom man har då signat honom till Färjestad för kommande säsong. Och så smäller han in 14 på 26 matcher och totalt 21 poäng. Det är en galen bra signing. Jag menar, hade han funnits ledig på marknaden nu, Tone hade ju gladeligen tagit honom till till exempel Linköping. Alltså,
ja, ja, 100%. Alltså, det hade ju varit en jakt efter honom nu, och antagligen så hade han ju också fått en bättre lön än vad den han kommer få i Färjestad nu. För känslan är ju att han bara är glad att få spela i Färjestad.
Men vem hyllar den som hyllas bör? Vem är det som har koll på det här? Är det då Vildrot som sitter med statistiken, liksom siffrorna, eller är det Hansen?
Alltså det måste ju vara Wallin och Vildrot och Patrik Hansen som är scout, som måste ju vara involverade. De jobbar väl som ett lag där, så att det är väl egentligen alla tre. Jag tror att det går igenom alla filter innan man värvar spelare.
Ja, det hade helt flygit mig förbi. Men åter då till frågan, vad han kan betyda eller vad han kan göra. De här tre matcherna ska bli jätteintressant att se honom. Jag tycker att han har den kraftfullheten i sitt spel som går att applicera i Färjestads spelsätt, där man liksom duktiga på att täcka pucken, byter sida till sida, så har han liksom en kropp som kan täcka pucken, bra på skridskorna, bra kraft, så att det ska bli intressant. Och sen då över tid, jag menar Marcus Westfelt, ser den utveckling, nu är Marcus Westfelt center, men bara se den utveckling som Westfelt har haft från då liksom kommit in och ätit sig längre upp i laget, så att det är väl det som Ljungkrantz får göra. Egentligen på samma sätt som tanken har varit med Liam Ögren nu. Har han visserligen haft skadeproblem, men det var väl tanken med honom också när han värvades.
Ja, alltså han går väl in på den rollen i laget så att säga, med alla möjligheter att växa kan man väl säga.
Men alltså Ljungkrantz är född, han är född 2002. Han har smällt in 14 mål och de signar honom in i somras. Det är skarpt alltså. Jag ger dem det. Det är skarpt.
Alltså antingen är det väldigt skarpt eller så har man haft ett sanslöst flyt. Vi kan väl kalla det båda delarna kanske då.
Ja, för om vi då hade gjort någon ranking på spelare inför säsongen som skulle få sitt genombrott i Hockeysvenskan, det kanske säger lite om oss i visserligen, men vi hade ju kanske inte sagt Ljungkrantz. Vi hade sagt, ja men perfekt för Ljungkrantz typ att komma ner och spela i Hockeysvenskan. Och
så det i tre år eller någonting.
Ja, någonting sånt liksom. Jag har ju suttit framför Swiss Cup och kollat Sveriges matcher.
Heter det Swiss Cup eller Swiss Hockey Games eller vad heter det?
Nej, ingen aning. Men underhållande är det. Åh herregud, vad underhållande det
är. Jag har faktiskt kollat också. Man kan ju inte låta bli att kolla när det är hockey på tv. Speciellt så där mitt på dagen. Vad ska man annars göra?
Nej, och det var ganska, i alla fall i Karlstad där jag bor, det var ganska bra väder för att titta på hockey så här, vid klockan ett. Det var regnad och plus fem, så det passade mig väldigt, väldigt bra.
Låt som en skånsk jul det där.
Ja, det kanske det är. Ja, där är ni inte bortskämda med snö där nere.
Nej.
Men du, jag för hockey här, det är fler, jättemånga som har skrivit. Och det är mycket, många har ju varit imponerade av Malte Strömvall. Och då är frågan, stannar han i Frölunda eller då var den här Swiss Cup eller Swiss Hockey Games, vad det nu hette. Var det liksom hans, Maltes skyltfönster ute i den schweiziska ligan?
Alltså det finns ju inget bättre skyltfönster för Schweiz än att göra det på schweizisk mark i Zürich.
Ska jag säga ett ännu bättre skyltfönster?
Ja, gör det.
Spengler Cup. Ja. Alla kollar på Spengler Cup och Frölunda ska till Spengler Cup. Nu har klubbarna fått se Malte och bara oj, jäklar. De har sett hans statistik. Han har gjort en assist de 10 senaste matcherna i Frölunda. Och då gör tre mål, 4 eller 5 poäng. De var väldigt slarviga med poängutdelningarna där. Jag såg att Kristoffer Ren inte fick en assist som han skulle ha på Sebastian Hartsmans mål till exempel. Sånt blir jag lack på. För det ska vara rätt liksom.
Ja, alltså det där är ju rätt väsentligt. Och vi ska vara helt allvarliga, så det är ju rätt väsentligt, för det är ju rätt många klubbar. Nu vet jag inte, Kristoffer Ren kanske inte är aktuell för någon klubb i Schweiz så, men för spelarna som gör mycket poäng så är det ju faktiskt viktigt att du har rätt statistik, speciellt i de här landslagsturneringarna, för det är många som faktiskt kollar på det.
Absolut, nej, rätt ska vara rätt.
Men en jag har varit imponerad av under den här turneringen är ju faktiskt Lukas Elvenäs.
Ja, absolut. Absolut. Ja,
alltså
han,
jag tycker
hockey,
de hittar en bra kemi, framförallt här nu i sista matchen. Alltså den passning han slår till Pontus Andreasson där, vad är det, 3-1 målet är det, va?
Mm, 3-1 målet, han liksom drar mot sin spelare. Sen betalade ju Pontus Andreasson tillbaka och ger en väldigt fin passning när han gjorde fyran där på direktskottet.
Ja, men det är ju två spelare som kanske i en framtid skulle kunna hamna i Schweiz. Kanske inte redan till nästa säsong, men det är ju någon som de kanske har fått i ögonen för där nere.
Men Sam Halland då, när han tar ut truppen, så tar han ut truppen och presenterar Malte Strömwall. Jag tycker Malte Strömwall är hur bra som helst. Alltså han är så skicklig. När jag ser klipp på honom, han är så fruktansvärt skicklig. Men han har inte fått ut den leveransen i Frölunda. Långt, långt därifrån. Pontus Andreasson har ju varit osynlig stora delar uppe i Luleå. När hans namn presenteras så hajar man till och bara, vad håller de på? Nej, men Pontus Andreasson, ska han med där? Och så går de in och hur bra som helst där. Kommer hem säkert med en jäkla boost.
Ja, alltså i vissa fall är det ju så. I vissa fall så kommer de hem med någonting helt annat, som blir Linus Sandin i Rögle.
Ja, han tejpad, eller han var inte gipsad, han tejpad, skadad i alla fall.
Ja, alltså jag är väl ingen expert på gips eller tejp eller vad det nu är. Men bilden som Hockeynews hade ute såg väl mer gipsliknande ut. Men det kanske var tejp.
Ja, nej, exakt. Ja, nej, så kan det vara. Men det är också en intressant frågeställning. Hur kan man då åka ner och spela med landslaget och producera så mycket bättre än vad man gör? Nu är det ett fåtal matcher, det är ganska lite data. Men som i Malte Strömwalls exempel, liksom, det är ju rätt intressant.
Alltså är det omgivningen som gör det rent av?
Jag skulle vilja säga att det är omgivningen. Sen är det också, SHL är en bra defensiv svår liga att producera i. Det är det. Men det som är, det är omgivningen. Du spelar med, Malte spelar med bättre, generellt bättre spelare. Backar, forwards hela tiden. Han behöver inte söka upp pucken i sina åkvägar som jag tycker att han gör i Frölunda. Om man kollar på Malte nu kopplat till de kanske 5-7 senaste matcherna, så möter han egentligen alltid samlat försvar. För han åker och hämtar pucken, han åker och möter pucken.
Så han kommer inte till samma lägen i SHL helt enkelt?
Nej, han kommer den här sista tredjedelen. Han kommer inte riktigt till i den delen, tycker jag, som han gjorde nu i landslaget. För det här har han helt andra åkervägar. Han behöver inte söka upp pucken. Och så får han också passningarna i rätt läge. När han har den där halvsekunden att få ett steg på. Som han fick bland annat mot Finland där gjorde det målet.
Men tror du han själv känner att jag vill till Schweiz nästa säsong?
Vem vill inte det, tänkte jag säga. Ja, det är klart. Jag är helt övertygad om att han, jag menar, han är ju lite av en hockeyvagabond och varit runt lite. Han har ju inget hjärtat knutet i Frölunda som klubb, så som Max Friberg har till exempel, utan det ska ju ganska lite till av erbjudande för Strömwall för att han ska hoppa på möjligheten att spela Schweiz, tror jag.
Alltså för att sätta det i perspektiv så ligger han väl på strax över 300 000 svenska brutto i månaden. Alltså det är ju 3,6 miljoner på ett år om vi räknar på 300 brutto. Och gör man det till en ren lön så är det väl typ strax under 2 miljoner i handen. Och 2 miljoner i handen, det får han ju utan problem i Schweiz. Han får nog, du kan lägga på 50% till, så han får kanske 3 svenska miljoner kronor i handen minst. Plus bil och bostad och ett bra liv och en liga där han förmodligen kommer komma till de här lägena.
Ja, jag tror att med det fönstret som är nu med Spengler Cup dit Frölunda åker i mellandagarna, så gör han det bra där så kan han nog signa ett kontrakt där nere i Schweiz i början av januari.
Så det var ett dumt val av Frölunda att åka till Spengler Cup då?
Ja. Ändå, med tanke på att de har en del spelare borta på JVM så var det ganska smart att inte spela de matcherna där, så att det kanske går på ett ut då.
Ja, men så är det.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora, och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Är det inte dags att vi slår fast lite saker igen?
Nej. Ja, spår 9 där. Han tycker ju att vi slår fast för mycket, noterade jag att han skrev på Twitter.
Ja, men nu är det väl dags att slå fast slå fast de 6 främsta spåren i hockeyallsvenskan. Kommer verkligen något lag leta sig in där förutom de 6 som ligger där?
Västerås är närmast. Får de tillbaka någon av sina 36 skadade spelare så skulle de kunna kanske... Nej.
Alltså, det hjälpte alltså inte ens att låna in ett Vimmerby-fustrat backpar rakt av.
Ja, nej. Jo, men de tog ju poäng ju.
Ja, det gjorde de ju. Absolut, ja. Det är ju sant. Nu
det är bara på grund av Vimmerby-fustrade spelarna. Annars hade de ju torskat.
Ja, ja, absolut.
Men nej, skämt åsido. Jag har svårt med tanke på... Nu torskade Djurgården här under söndagen. Jag satt och tittade på den när de mötte Västervik. Och det var väl liksom... Det var väl självklart att de skulle förlora med tanke på Västervik. Kom väl så här med 7 raka förluster. Och Djurgården har ju inte lämnat isen poänglös under Mikael Holmqvist tid där i klubben. Och
någon gång kommer det ju hända ju.
Exakt. Och det var... Alltså, Linus Klasen är för härlig ändå. Alltså. Han var inne på 1-0 målet bakåt när Olle Liska dribblade där i powerplay. Man bara nej. Och så sen Axel Andersson lägger en felpassning upp som blir 2-0. Och Linus Klasen är inne på båda målen. Det finns ju ingen spelare som kan signalera jag är less på dig personligen och tycker att du är helt värdelös än vad han gör. Alltså.
För att han fick en minussiffra i sitt protokoll.
Ja, alltså den blicken han skickade. Han bara först letade upp vem fan det var som gjorde felpassen. Sen riktade han blicken mot Axel Andersson och det var så här, jag måste ändå älska sånt. Liksom. Han har, och så har Linus alltid varit, ska jag säga. Jag, liksom, det finns något hjärtligt, det finns något fint i det på något sätt. Ja, det var rätt kul att se.
Ja, men de fick i alla fall sin första torsk under Micke Holmqvist ledning och ja, någon gång kommer det som sagt och Västervik ska ju vinna någon gång och alltså vi har ju sett lag åka dit en trött söndag i Västervik för Björklöven gjorde väl sin sämsta insats för säsongen tyckte man när man åkte dit med vad var det 5-0 tidigare i höstas så det Västervik är väl ändå allsvenskans svar på Oskarshamn att då gör lagen sina sämsta matcher.
Är Oskarshamn tillbaka där igen nu, där de var? I fjol liksom hade vi tvättat bort den stämpeln. Och nu vinner de ju ingenting i för sig. Så att, men är de tillbaka att lag kommer säga det mot Oskarshamn igen?
Ja, det, eftersom de är sist så måste de ju i alla fall... Det är kanske det som behövs, så att man får tillbaka den stämpeln för att det ska vakna till liv lite.
Det hänger på liksom.
Därför har de misslyckats. Tillbaka med stämpeln.
Men om vi kollar då på Hockeyallsvenska tabellen för att bara för våra lyssnare bara. Det är Södertälje som ligger etta i tabellen. 27 matcher spelade. Brynäs 2 på 50 poäng med 2 matcher färre spelade. Sen kommer AIK. Imponerande seger mot Mora. Vi kommer in på den. 2-0 seger där. De är 46 poäng 3. Sen har Björklöven 45 poäng 4. Då har Mora 5 på 45 poäng. Och sen har Djurgården 6 på 44 poäng. Och där bakom är det Nybro. På 42 bara poäng. Visserligen 2 matcher mer spelade än Djurgården till exempel. Så har du Västerås där. Men jag vet, Nybro, kan de ta sig upp och slå ut någon av topp 6?
Nej.
Västerås?
Ja, alltså, ja, när de är som bäst så är de ju faktiskt rätt bra. Men problemet är att deras lägsta nivå är ju sanslöst dålig.
Kalmar, de är ändå, jag menar de 37 poäng, de kommer inte ta sig förbi topp 6, någon av de lagen till topp 6. Almtuna, nej. Tingsryd, nej. Och sen Karlskoga, såklart inte. Nej, vi slår fast, helt enkelt. Vi gör det.
Ja, vi gör det. Det blir vår julklapp till våra lyssnare. Vi slår fast igen.
Ja, men den här var ju ganska öppet mål med tanke på Djurgårdens resa som de har gjort här innan matchen mot Västervik. Och AIK måste jag säga att jag är imponerad av också. Jag tycker att de har slarvat bort lite poäng de gjort här, men det säger väl alla lag egentligen. Men stark 2-0-seger över Mora.
Ja, Mora är väl lite så att de är inte riktigt där. De har inte det där vuxna laget som du har varit inne på tidigare, utan nu torskar de mot Södertälje borta för någon vecka sedan och sen så torskar de mot AIK borta nu. De är inte riktigt, riktigt, riktigt redo, men jag tror ju att ett lag som gör att om de får behålla mycket spelare till nästa säsong så kan de bli en riktigt otäck utmanare.
Men sen får vi också, vi pratar ju om JVM, alltså Mora är ju lite brandskattade på spelare också.
Absolut, de har ju sina norska spelare som kommer försvinna eller försvinna.
Ja, men precis. Och det är ändå 3 spelare i som är borta, va?
Ja, alltså så är det. Men det är ju någonting man har vetat hela vägen, men det är ju lik förbannat jobbigt när det händer också.
Men det jag då menar är att de har ju tunt lag. Vi pratar om Frölunda. De har ju liksom en helt annan liksom bredd på laget egentligen. Mora har ju ett tunt lag. De är ganska beroende av sina norrmän. Alla tre är ju liksom är ju viktiga spelare för dem.
Ja, alltså, men så har ju Mora byggt. Alltså, de har ju inte pengar och resurser för att bygga de bredaste lagen, utan de är ju beroende av varenda kille de har i sitt lag, och så har det ju varit egentligen alltid.
Men det är en kille i AIK som jag gillar, Fitzgerald. Vad tror du Björklöven saknar honom mycket? Tänker jag utifrån den spelaren, personligheten och liksom karaktären han ändå är.
Ja, alltså jag har ändå svårt att se att de saknar honom med det skickliga laget de har. Visst, han hade ett bra direktskott när han stod där i powerplay, men jag tror inte att det är den typen Björklöven saknar. Björklöven saknar fortfarande ett svin. Alltså inte bara ett svin, utan
nej, jag förstår
någon det. Som är inne och brunkar och banar väg för andra att ta skitjobbet. Det tycker jag fortfarande Björklöven behöver.
Jag satt och kollade på AIKs match där, så tog jag upp telefonen och så tänkte jag, Sion Nybäck, fasiken, händer ingenting kring honom. Varför gör inte han något poäng till det? Jag måste in och kolla hans stats då på Elite Prospect. Och precis då så spelar Ingberg Nilsson väldigt bra. Ingberg Nilsson gillar jag. Han är tuff karaktär, bra, gillar honom som spelar. Gör en jättefin framspelning och Sion Nybäck gör det där 1-0-målet. Så precis, ordagrant, samtidigt som jag tittar statsen så tittar jag upp och då gör han målet.
Ja, men alltså där finns ju mycket hockey, Sion Nybäck. Vad ligger han på nu då?
Ja, nu har jag inte statsen framför mig, men han trendade upp mot 30 poäng någonting eller något så här, tror jag. Något i den stilen.
Jag tror jag har ambition om att han ska i alla fall ligga och skvalpa mellan 35, 40, 42. Kanske till och med. Nu är det ju ändå säsong 2 för honom.
Ja. Ja, absolut. Och det var just därför jag var tvungen att gå igenom och kolla hur ligger han till. För det var några år sedan, då var han utlånad till Almtuna så här, 5 matcher, gjorde 5 poäng och var skitbra. Och då var han fortfarande så här, första års alltså J20-spelare eller någonting. Och då tänkte jag, okay,
men det visar ju också lite grann det här att komma till Almtuna och bli alltså the king liksom. Det är ju ändå, det är lite lättare inom citationstecken. Att göra det där du får det utrymmet att bara göra precis vad du vill spela. Alla offensiva situationer. Han har ju ändå lite andra spelare att tampas med i AIK om de offensiva minuterna.
Ja, så är det ju. Så är det ju. Men det är Djurgården, vi går tillbaka lite till dem. Vi har fått en fråga från Rickard Svensson som undrar om Djurgårdens centersida nu när Arvid Kostmar försvinner. Finns det möjlighet att förlänga lånet eller någon annan spelare som ryktas in?
Jag tror att när Linköping har klarat av JVM och får tillbaka sitt folk så är det väl bättre för Kosma. Jag tycker Kosma har varit bra i Djurgården.
Ja.
Alltså, och jag tycker han har haft en jäkla härlig attityd. Han har krigat hårt. Det känns ju som att han liksom har kommit in i Djurgårds, kanske inte Djurgårdshjärtat så, men det känns som att han liksom har tagit klubben till sig och spelat med hjärtat i alla fall.
Men tänk så, Kostmar, det här steget skulle kanske skett redan i fjol. Han har liksom inte riktigt fått det här fästet i SHL. Han behöver komma ner en nivå och göra det i Djurgården. Och jag tycker att han har gjort det jättebra. Så att få Djurgården tillbaka honom efter då, som du är inne på, efter JVM. Så ja, då ser det intressant ut. Då har de liksom... Han står för mycket energi. Jag gillar det drivet han har i sitt spel. Jag såg inte riktigt honom som den spelaren i Linköping.
Jag vet inte om han har blivit lite skadad efter det där fighting-facet han visade i Västerås när han hade blod i hela ansiktet. Han har blivit lite skadad av det. Att det är det som gör att han har lite attityd.
Ja, men sen, jag tänker rent spelmässigt också, så tycker han är liksom sån här, som en studsboll ibland som han liksom kastar ut och så vet du inte var han studsar någonstans. Utan det är full fart hela tiden. Jag gillar den energin som han bidrar med.
Ja, jag hade inte heller sett det framför mig. Jag tycker han har stuckit ut klart. Men du var inne på Ingberg Nilsson där. Alltså, om vi tittar lite längre ner de allsvenska lagen, lite intressant där. Skulle han kunna vara SHL-mässi om ett par år? Vi har en sån som Blomgren i Djurgården som jag gillar jättemycket. Tycker han står för mycket energi och hårt jobb där nere i Djurgårdens fjärde kedja, bra i boxplay och allting. Har vi några sådana spelare i Allsvenskan så där på ren uppstuds som du ser att nej, det här skulle fasiken kunna bli en fjärde kedjespelare i SHL?
Ja, alltså Ingberg skulle man ju kunna säga, men jag tycker att han kanske lite, han är lite tragglig på rören så där. Jag tror att han skulle få det lite tufft. Men det är klart, alltså kollar du en topplagen så. Björklöven ser väl egentligen ingen riktigt sån spelare på forwardsidan. Jag tror att Kronholm är en sån som skulle kunna gå in och spela en topp 6 i ett SHL-lag nu. Hitta den rollen igen. Brynäs såklart finns det jättemånga, men det är ju mer att Brynäs är på samma sätt som HV var nere, eller Djurgården i fjol, man betraktar dem fortfarande som ett SHL-lag, så känns det ju så här, prata om en spelare där som skulle kunna spela SHL, ja, men det är klart, de borde många av dem spela SHL.
Ja, men nu pratar jag mer om rena fynd till fjärdekedjor som du liksom kan ha i ett SHL-lag i 5-7 år och betala 35-40 tusen i månaden för, de är svinnöjda med den rollen de får för de har kommit till SHL.
Ja, nej, inte på rak arm. Jag tänkte säga Victor Nilsson, men han är ju inte den kategorin. För han ska ju spela högre upp och ha bättre pris än så. Har du någon spelare?
Blomgren skulle jag väl säga. Att jag tycker ändå att han skulle kunna vara en sån spelare. Hade han kommit till Rögle så hade han ju kört som satan där i en fjärde kedja. Det är bättre att ha en sån än att ha en jänkare långt ner i laget.
Definitivt, absolut. Och han, som du säger, han är ju bra på rören och så. Så det skulle kunna vara en sån spelare. Men du, vi håller oss kvar lite vid Djurgården. Vi märker när vi skickar ut frågor. Det är lite mer viktat mot Hockeyallsvenskan nu, med tanke på att SHL inte har haft några matcher, och det har Djurgården haft. Djurgården mötte ju som bekant Brynäs där i onsdags. Och om vi säger så här, om Djurgården och Brynäs hade mött en tisdag eller torsdag i SHL, hade det varit fullsatt på Hovet då?
På Hovet tror jag det hade varit fullsatt, men inte Gävle.
Men var det ens full, alltså det var väl inte fullsatt när de lagen, var det när de möttes i SHL?
Ja, nu var det ju ett tag sedan i och för sig de möttes i SHL, och det var pandemisäsong innan. Absolut. Djurgården åkte ur, så att då är vi ändå tillbaka till 2019. Det är ju skitsvårt att komma ihåg hur det var där. Men jag vill minnas att det året Djurgården åkte ur så möttes de väl en lördag i februari, tror jag. Och då tror jag att det var fullsatt på Hovet. Precis när de hade släppt på publiken. Det var precis där i de trakterna.
Ja, det är ju, alltså, det är ju två lag som engagerar, och det märker vi när vi skickar ut frågor också. En från Anders Rönnbäck här, om vi håller oss kvar vid Djurgården, börjar med det. Då frågade han, riktat mot dig då Johan, om du har hört något mer kring sportcheffrågan i Djurgården samt hur man tänker kring positionerna som Kosmar och Pontus Johansson har. Vi har varit inne på Kosmar tidigare, vi kommer nu in på Pontus Johansson. Vad hörde du, vi börjar med sportcheffrågan.
Där har de träffat Victor Nyblad sen tidigare. De har faktiskt även träffat Thomas Fröberg, hörde jag nu här i veckan, som gick att de i alla fall har haft en date med varandra där. Så jag vet inte vad det har utmynnat i, men Fröberg finns också med i bilden. Det känns som något helt annat än Victor Nyblad, om vi säger så.
Ja, men det är bra att sondera alltså brett. Men när TV4 och Lars Lindberg och Fredrik Söderström gjorde en intervju med KG Stoppel, så bara mellan raderna så fick jag känslan av att han inte var så involverad i det här. Tror att han är liksom
avknoppad? Nej, det var väl styrelsen som skötte det, att han inte var involverad. Det är väl ändå på något sätt rätt att han ska väl inte vara involverad i att utse sin efterträdare egentligen.
Nej, men jag tänker, du vet, så här, lite, är det KG liksom som plockar in tränare? Är det han fortsatt, eller liksom sitter man och väntar lite nu på att hitta den här sportchefen för att bygga? Eller vad tror du, är det styrelsen som tagit?
Eller det här, de har
sportrådet.
Ju, ja, exakt, det där rådet. De kan ju säkert vara involverade rätt mycket i rekryteringen av tränare av Kimby och den kommande sportchefen, där man då intervjuar Nyblad och Thomas Fröberg.
Pontus Johansson då, backlånet från Frölunda, status på honom?
Statusen är väl egentligen oförändrad här och nu, att han studsar lite mellan klubbarna, men jag tror Pontus Johansson, han skulle de ju mycket väl kunna skriva, att om de går upp till SHL, att man skriver ett SHL-avtal med honom redan nu. För jag tycker ändå att han är SHL-mässig över tid, han är bara 0-1, så alltså han är ju fortfarande väldigt ung, och han gjorde det bra i Djurgården när han skrev på för Frölunda väldigt tidigt för 2 säsonger sedan. Så, och Frölunda kommer det inte bli i fortsättning. Frölunda har väl ändå markerat rätt hårt att här finns väl ingen riktig framtid för dig.
Det finns
väl inte. Om det inte har lyckats på 1,5 säsong och de har rätt framstående backar framåt med Folin och Tömmernäs och hela det där gänget framåt. Jag ser ingen framtid för Pontus Johansson i Frölunda. Då hade de visat det mycket tydligare.
Jo, det har du rätt i. Det var ju en axelskadan i fjol. Det var ju kom olyckligt för honom. Men kanske bra precis som Kosma där och var nere och spela i Hockeyallsvenskan. Vi håller oss kvar vid Djurgårdens motståndare i onsdags, Brynäs. Där har Christian Lundgren skickat ut en fråga. Det är nu mycket riktad mot dig, för det är lite sillisug så här i jultider. Har du någonting att bjuda på i silly angående Brynäs?
Ja, det är väl kanske inte det som Christian vill höra, men Jakob Hacka hade ju, skrev jag om för ett tag sedan, om att han hade som första spår att bli kvar i Brynäs ytterligare en säsong. Men han har ju gått lite för bra här sista veckorna, så jag har faktiskt hört att det finns ett SHL-intresse för honom nu också. Minst två klubbar har förhört sig om honom, så risken finns ju faktiskt att han inte hoppar på Brynäs nu, utan han går till SHL. Nu har han varit i Allsvenskan i en och en halv säsong. Jag tycker att han är, alltså om man tittar på en klubb som Skellefteå, alltså Dylan Sekura, där finns ju kanske någonting, men han har inte fått utlopp för speciellt mycket. Alltså jag tror inte Jakob Hacka hade gjort det sämre så här långt. Sen kanske det finns en större uppsida på Sekura över tid. Det vet jag inte, att det finns mer i lådan så att säga. Men jag tror fasen inte han hade gjort det sämre än vad en sån som Sekura hade gjort. Alltså titta på Woods, vad han har gjort i Modo och SHL. Jag tror att Kopacka hade kunnat ta det klivet. Det kanske tagit en halv säsong eller någonting. Men Skellefteå är duktiga på att forma sina allsvenska spelare. Kolla med Max Lindholm, kolla med Anton Heikkinen. Heikkinen har ju kommit igång riktigt bra här sista halvan av säsongen. Jag tror att man hade kunnat få en sån som Kopacka att lyckas också.
Så om du hade varit Kopackas agent, hade du liksom... Om inte Brynäs går upp, vi räknar bort dem. Går Brynäs upp, kanske det skulle kunna finnas någon lösning där. Eller så.
Mm. För det var ju det Skellefteå gjorde med Riley Woods, att man skrev ett avtal, men att han precis fick fortsätta i Modo.
Exakt. Skulle det kunna vara det bästa alternativet? Vad hade du gett för råd till en sån som The Copacca och utifrån att välja klubb om man skulle gå till SHL?
Ja, alltså, jag hade sagt gå till Skellefteå.
Ja.
Alltså, jag ser en... Där finns en tydlig plan för deras allsvenska spelare. Där finns, alltså jag tycker Kopacka är en sån spelare som med lätthet skulle kunna spela en tredje kedja först och sen jobba sig uppåt i laget. Jag tycker han har farten, jag tycker han har storleken och han har skickligheten. Så det finns väldigt mycket i den verktygslådan. Så Skellefteå hade väl varit ett utmärkt alternativ. De har ingen stress med någonting heller.
Är det kopplat till Erik Forsell som då är GM, eller är det kopplat till Robert Olsson, den utvecklingen, tror du?
Alltså jag tycker det är Skellefteå som förening i sig. Ja. Att det har varit så i många år. Det är väl ingenting som står enbart för Robert Olsson eller Erik Forsell. Men Erik Forsell är ju ändå en bricka som har varit i Skellefteå under många år. Så det har väl han kanske tagit med sig från tiden då han var spelare och har sett hur hans tränare och ledare har agerat gentemot allsvenska spelare som kom in.
Men du, det Brynäs, det är mycket diskussioner kring målvaktssidan. Under söndagen så skrev Hockey News att Jaroslav Halak, målvakten, NHL, rutinerade målvakten med massvis säsonger där borta, inte spelat i år utan tränat igång och blickar mot Europa. Skulle det kunna vara ett alternativ för Brynäs?
Ja, alltså jag tror de kommer ta in en målvakt. De kommer inte att gå in med Klara som första målvakt i slutspelet. Med tanke på att Lindbäck får inte stå en enda av matchen. Nu ska du säga att Lindbäck är ju halvskadad eller sjuk eller vad det var här nu. Så det är därför han inte har varit med i line-upen. Men de har ju visat med all tydlighet under säsongen att Lindbäck har inte stått en enda av stormatcherna.
Vad tänker du då? Brynäs, Djurgården eller?
Ja, de skulle jag väl säga. Björklöven också har han ju inte stått heller.
Alltså, när Brynäs har mött Björklöven och Djurgården så har inte Lindbäck stått, nej.
Nej.
Just det. Nej, han stod inte den där hysteriskt bra matchen i Gävle där i slutet av oktober, det stämmer.
Nej, och han blev ju inbytt när Klara släppte 3 eller 4 i Umeå på kort tid. Det var tredje målet, just, tror jag han blev utbytt, va? Just det.
Jäklar vad man ser bra därifrån i Umeå på pressläktaren.
Ja, den kan du få fortsätta sitta på. När vi ändå är inne på Brynäs så tycker jag vi tar en fråga som vi har fått från Kim Jansson också. Det vore kul att veta vad ni tycker om Jordy Benn så här långt efter några matcher. Enligt mig så är han en klassback och kommer bara bli bättre och bättre.
Ja, han är bra. Vi var ju när han värvade så sa vi att vi skulle ge honom lite tid för att då göra en utvärdering. Att det skulle ske en... Behövde tid för att ställa om till dels hockeyallsvenskan, sättet som Brynäs spelar och framförallt de större rinkarna. tycker det har gått ganska... Det har gått bra liksom. Man märker att han är
spelar
bra.
Spelar powerplay och allting ju.
Ja, precis. Där min sko klämmer lite. Jag tycker inte att han fokuserar på att vara den bästa defensiva backen i ligan. Det är huvudfokus, för det är det Brynäs behöver. Brynäs behöver inte en poänggörande back på det sättet. Jag menar, han har gjort 6 poäng. Han ska inte stå och spela powerplay. Det finns mycket bättre. Brynäs har bättre spelare i den spelformen än Ben. Helt onödigt. Lasta minuterna på honom i defensiva situationer och vara kung där istället.
Ska han vara som, vad heter den backen i HV? Alltså kultspelaren, backen där som var där för 10-tal säsonger sedan. Han
Lance Ward.
Lance Ward, ja. Alltså, ska han vara hockeyallsvenska Lance Ward nu då?
Nej, inte så. Lance Ward var ju liksom, han var ju farlig. Men han var ju komplett oduglig spelare med puck. Men Ben har ju ändå lite spel, alltså han har ju spel med puck i sig, så att han kan ju liksom förflytta ett bra första pass som inte Ward kunde. Ward var ju bara, han var ju bara,
ja, men var han så oduglig Ward alltså?
Ja, han var hemsk alltså. Alltså
det verkar nästan som han har gjort dig någonting nu alltså.
Nej, absolut. Nej, han trash talkade mig så inåt helskotta där. Vi mötte dem i någon slutspelserie där och hade rätt tuffa bataljer. Så att han har hånat och varit på mig, men han var
fick
tuff.
Ändå många säsonger i HV. Alltså, han stod ju för väldigt mycket ändå, trots allt.
Och tänk vad tuffa de var, Ledin och Jämtin, när de hade honom. Han backade upp dem liksom. Och herregud vad de höll på att tjafsa. För de visste att han stod upp för dem. Men... bortsett från lockout-säsongen, då hade du ju Surrey och Chara. Men av alla år som jag har spelat, så har kanske inte varit rädd för, inte så, men där man haft respekt för att okej, nu är han på isen, nu kan det hända något liksom. Han var inte bra, men han var farlig på så sätt att du var tvungen att kolla.
Akta
han var på
dig, så du säger att han inte var bra alltså.
nej, det vet alla. Men han var ju en profil och han var ju jättenyttig för dem. Och de vann väl när han var med också där va?
Det vill jag väl tro. Alltså, han är ju en kultspelare. Alltså riktig publikfavorit var du ju ändå. Alltså.
Ja, det förstår jag. Alltså, det är en sån som man... Jag hade ju älskat honom i mitt lag. Då hade jag kunnat vara lite tuffare också och tjafsa lite mer bakom hans rygg.
Men du, en fråga från Sanna också. Finns det något lag, nu kan vi väl utgå från de här 6 som vi då slagit fast, som inte hade klarat av att hoppa upp till SHL, liksom, som hade haft tufft att hantera det? Djurgården och Brynäs hade ju lätt klarat av det. Men hur hade det sett ut för de andra 4 lagen som ligger där? Södertälje hade väl också klarat av det förhållandevis smidigt, va?
Ja, alltså grejen är den att man bara tittar på Modo som organisation, så tror jag de lagen som ligger topp 6 nu hade klarat det. AIK är lite... De har väl fått kanske lite mer ordning på det, men det känns ju alltid som det är någon form av kaos eller någon ny emission kring AIK. Men om man ser på spelartruppen, så trodde jag inte att Modo skulle klara det. Jag tänkte ju att om Modo ska vara kvar i SHL, så måste Woods, Ågård och Dickinson vara en tredje kedja. Du måste liksom stärka upp laget så pass mycket. Och de är ju en första kedja och har gjort det bra. Så att steget där mellan toppen i Hockeyallsvenskan och botten i SHL, det kanske inte är så stort liksom på de toppspelarna, om man säger så. Bredden, fjärde kedjar i Hockeyallsvenskan är mycket sämre alltså än en fjärde kedja i SHL.
Jag tror att ett lag som Mora hade ju inte varit redo att gå upp i det här läget. Daniel Hermansson behöver väl något år till. Alla de här spelarna behöver något år till. Så ge det ett år, så tror jag. Alltså Mora är nog det laget som är sämst redo för att gå upp. Har de tillsatt någon ersättare till Peter Hermansson som ska vara där rakt av, eller har de fortfarande tillförordnad? Vet du det?
Nej, det kan jag inte på
så organisatoriskt, men... så tror jag inte heller riktigt de är redo för att gå upp i SHL idag. Så att, men det är klart att går de upp, så kommer de såklart hoppa på tåget. Men jag tror de är nog det laget som kanske här och nu har svårast för att vara redo.
Ja, samtidigt man har gjort den resan tidigare. Man vet vad det innebär som organisation för att liksom kliva
in
i den.
Jo, men det är ändå, då var det med Peter Hermansson vid skutan också som...
Får han kliva tillbaka då? Sånt stort hjärta har han väl för klubben.
Ja, det tycker jag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men du, det är ändå jultider. Vi har ju, är någonting vi har varit dåliga på den här hösten, så är det ju faktiskt tävlingar. Det var ju ett stående.
Det där lät ju väldigt högfärd. Är det någonting vi har varit dåliga på? Det låter precis som att vi är bra på precis allting.
Nej, sluta nu. Nej, men det är något som vi faktiskt har varit lite slappa med, om jag säger det så. Så är det ju tävlingar. Och jag vet att det är folk som har hört av sig och har eftersökt de här tävlingarna. Så jag tänkte att jag skakade fram en tävling här under söndags eftermiddagen.
Har du fått en inskickad eller har du suttit och klurat på, i din egen hörna nu?
Nej, den här har jag klurat på själv. Och tävlingen heter som följer: vilka klubbar spelade han i nu igen?
Okej.
Okay. Mm. Så då kommer jag säga ett namn på spelare och du kommer då räkna upp vilka SHL-klubbar eller då elitserieklubbar som den spelaren i fråga spelade för.
Nu ska jag bara gissa här. Nu kommer du säkert säga Johannes Salomonsson, Jared Hagos och de som har spelat i 1 miljon SHL-klubbar här nu. Men vi kör på.
Vi börjar med Rickard Lindner.
Ja, han spelar i Modo, Djurgården. Var han i Färjestad också, den jäveln? Det var han nog. Vad var han mer? Kan han ha varit typ i Telge eller något sånt? Nej, det var han inte. Var han i Växjö eller något sånt när de var nykomlingar? Alltså de hade ju några slovaker och grejer där. Det var Janne Lavas som var i Växjö också. Han var nog aldrig där. Han var i Rögle också. Ja, de fyra säger jag.
Då saknar du en klubb som han var i säsongen innan Färjestad 07-08, så var han en annan klubb 06-07.
Var han i Mora?
Fel. Han var i Skellefteå.
Ah, just det. Det var han, ja.
Nästa spelare, Patrik Zackrisson.
Han har varit i SHL, pratar vi nu. Då har han...
Yes.
Var han i Rögle som junior eller var han där någon gång i SHL? Han var där någon gång i SHL också, eller i elitserien. Han har varit i Frölunda, han har varit i Linköping, han har varit i Rögle, han har varit i Skellefteå. Och han har varit i Leksand. Det är de fem han har varit. Har han varit i Djurgården också? Nej, det har han ju inte. Nej, de fem säger jag.
Han har inte spelat i Rögle i SHL. Dock i Hockeyallsvenskan. Men väldigt imponerande. 05-06 gjorde han 10 matcher för Frölunda. Den hade jag inte satt. För jag, när jag gjorde den här så tänkte jag att det var Linköping, Skellefteå och Leksand. Men därför tog jag med honom. Just för att Frölunda. Så det gjorde det bra. Kent McDonnell.
Kent McDonnell har varit i Skellefteå, Linköping, Karlskrona, Malmö.
Han har varit i Skellefteå.
Färjestad.
Mm. Vad sa du mer?
Linköping har varit i också, va?
Linköping har varit i.
Karlskrona och Malmö.
Malmö. Karlskrona var inte i SHL då, utan det var i Hockeyallsvenskan.
Jag är för jäklig på att blanda ihop det där. Det var andra gången i rad jag gjorde det. Mm.
Skellefteå, Färjestad, AIK, Linköping och Malmö.
Han var i AIK och det var det året AIK var så jäkla bra också. Slog ut Luleå också i kvarten, va?
Mm, så han var där 2 år, tror jag. Han var där till och med året innan när de mötte oss i Färjestad i semifinalen efter att de slog ut HV71.
Väldigt uppskattad spelare. Alltså han stod ju för ett ledarskap och satte tonen på träningar och sånt, vill jag förfirma att många tyckte.
Jättebra kille. Jag spelade med honom i Färjestad. Han älskade att vara i Sverige. Det var en dröm för honom att vara här. Han älskade varenda sekund av livet. Och liksom, i varje klubb han var så han var så tacksam för att få spela i Sverige.
Det var P.O. Larsson som tog honom till Skellefteå när han var i TPS Åbo, va?
Ja, nu vill du glänsa lite. Där slår du mig på fingrarna. Och så du nämnde honom innan. Det är såklart den sista. Johannes Salomonsson.
Han har varit i Djurgården, han har varit i Timrå. Han har varit, alltså jag tror det är 7 klubbar han har varit i. Djurgården, Timrå, Rögle, Linköping, Brynäs, Timrå, sa jag det?
Du har sagt Timrå.
Oskarshamn.
Yes, och du saknar en.
Jag saknar en. AIK.
Yes, snyggt, snyggt. Ja, men det får du med beröm godkänt ändå.
Ja, tar du alla klubbar Gerard Hagos har varit i också nu när vi ändå är igång?
Timrå, Skellefteå, Mora, HV71, Södertälje. HV71, Södertälje, nej Mora, nej det är väl bara dem.
AIK.
AIK såklart. Var han i SHL med AIK? Jo, han kom ju upp i SHL med AIK där innan
han
åkte ut.
Ja, AIK var väl första elitsäkerklubben han var i.
Stämmer, ja. Han, han värvades till Timrå från Hockeyallsvenskan AIK, men han hade varit i AIK innan. Ja, så att, nej.
Han har du spelat med Jared, va?
Han har jag spelat med och han var min rumskamrat under många år där i Timrå. Så vi var goda vänner på den tiden.
Hur var han som rumskamrat då?
Väldigt avslappnad. Han försov sig. Jag var ju den ordningsamma, föga förvånad av oss två. Men han försov sig mer eller mindre varje dag. Han hade inte koll på någonting. Om vi så skulle lämna ett hotellrum eller sova kvar. Han hade ingen koll på någonting någonsin.
Hur funkade förr när man, för det var ju innan snustiden på mobilerna, satte man, var det hotellreceptionen som ringde och väckte då? Eller hur gjorde man, hade man med sig analoga väckarklockor på båtaresorna?
Det var ju de här Ericsson-telefonerna, de hade ändå väckarklockor, eller Nokia som man kunde spela Snake på, de hade ändå väckarklockor liksom.
Så var du en 5110-kille?
3110 började, sen 5110, ja.
Alltså 5110 var ju en riktigt bra telefon.
Ja, men Nokia var bra telefoner. Det var väldigt bra. Och så hade du Snake-spelet. Undrar hur många timmar man satt och spelade Snake.
Fyllde du skärmen med ormen, eller? Lyckades du med det någon gång?
Ja, nej, riktigt där uppe var jag inte. Men det var uppenbarligen du, eller?
Jag vet inte om jag ska komma ut som en sån riktig Snake-beroende, alltså.
Nej. Men du, vi har en sista fråga innan vi går på julledighet här ett par veckor från Christian Mäl. Han tycker det är dags för julklappsutdelning. Dela ut varsin julklapp till Malte Strömvall, Nubben och Malmö.
Ja, alltså det tycker jag väl ändå är ganska enkel julklappsutdelning. Jag kan väl ta mina tre direkt här då. Vi börjar med Malte och det blir ju naturligtvis ett guldkantat avtal i Schweiz som vi har varit inne på tidigare. Eller kanske att han får spela mer offensivt och leva ut lite grann i Frölunda mer så han kommer till bättre lägen då.
Ja, exakt. Det där är min julklapp till Malte Strömvall. En toppcenter vid sin sida. Då jäklar händer grejer.
Ja, om vi går vidare till Nubben då. Där, jag önskar faktiskt Nubben att han får någon form av hedern i behåll när han lämnar HV, för han kommer inte vara kvar i HV, att han liksom får en upprättelse på något sätt.
Det, han får väl det. Alltså om de håller sig kvar kanske, eller om de undviker kval eller går till slutspel.
Jag tycker bara de ska befria honom från arbetet och det är väl ingen julklapp att sparka ut någon, men han är ju redan avpoliterad i klubben på något sätt. Så jag tycker bara ge honom den lönen han har resten av sitt avtal och befria honom från jobbet.
Du, avdelning hårda paket. Sparka honom. Det är din julklapp, eller?
Ja, men lite kärlek då. Jag gillar Nubben alltså.
Ja, nej, men jag vet inte vad han ska få Nubben där, men
Nubben hade väl blivit glad för 10 000 rader på V75 bannandagen egentligen, ju.
Ja. Ja, någonting sånt kan han få. Han kan få kärlek, han har haft en tuff Nubben. Jag hade en god relation med Nubben under många år, så att han får ett fint system då, så han får känna glädje och tacksamhet under julen.
Och det är inte du som plockar ut det systemet, eller?
Nej, det är Harry gör det, Harry boy. Och Malmö då?
Kanske Ulf Ulfsson plockar ut. Han är ju stor Timrå-supporter och verkar bry sig väldigt mycket. Jag mötte honom på Arlanda för ett par veckor sedan bara. Då sa han någonting om att han tyckte vi skulle prata mer Timrå i podden faktiskt. Att vi skulle prata mer Timrå, så att han kanske lyssnar rent av.
Då är min fråga, vem för våra lyssnare, vem är Ulf Olsson?
Ja, Ulf Olsson är en av Sveriges bästa travkuskar. Körde väl många år för Bergsåker, men kör väl numera på Solvalla, va? Tror jag.
Jag
kan inte trav så jättebra, men jag vet i alla fall vem Ulf Olsson är.
Bor man i Timrå eller Sundsvall, då är Robert Berg, det minns jag. Jag är såklart Ulf Olsson också, för våra lyssnare. Men i Karlstad så finns det ju Björn Goop.
Det är one and only Björn Goop, eller?
Och Carl-Johan Jeppsson också, såklart.
Ja, Magnus Jakobsson också. Erik Berglöf, för guds skull.
Men du, Malmö då, vad ger du dem?
ja, mer pengar till Björn Liljander så att han kan bredda truppen. Det är en, alltså de måste, de är sämst, har sämst budget i SHL och de ligger ju rätt dåligt på det nu efter sin november. Så de, egentligen har de ju fått en bra julklapp att november är över.
Ja, det, precis. Och får hem en Daniel Marmelin från landslaget med självförtroende då kanske. Så att han är den faktorn som han kan vara.
Ja, eller någon mirakeldoktor till Teemu Kivihalme hade ju också, hade de ju också mått rätt bra av.
Ja, mirakeldoktor till Malmö, V75 till Nubben eller det hårdaste paketet i världshistorien, en sparkning och Malte Strömvall, ett drömkontrakt i Schweiz eller en toppcenter.
Ingen annan du vill känna så här på raka om att du vill dela ut julklappar till?
Ja, det var väl alla våra trogna lyssnare och alla ni som ställer frågor. Och jag skickar väl ut kärlek till er. Det är väl min julklapp i alla fall, att skicka ut kärlek och så. Sen ja. Jag springer på arenorna, knackar mig på ryggen eller någonting och så ska jag se till att ni får en Sanno Svensson-penna också.
Ja, det är väl julklapp om något. Men du, då får du väl ha en härlig födelsedag och en härlig jul, så hörs väl du och jag på andra sidan årsskiftet då.
Ja, vi gör som så att vi tar ledigt här två måndagar, va? Och så kör vi igång sen igen när, på andra sidan året där. Håll koll på våra sociala medier så vet ni när vi är tillbaka.
Så är det. Vi önskar alla god jul och gott nytt år, så hörs vi igen.
Ha det bra, var rädda om varandra. Hej då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.